Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hej.
Hej.
Hej och välkommen. Alltså inte till dig då.
Okay.
Ja, men herregud, 8 år senare. Nej, men till den som lyssnar tänkte jag.
Ja, det är bra. Gud, det är första gången de får ett välkomnande.
Ja, men ni är så välkomna.
Förut sa vi alltid välkomna. Nej, vi sa du lyssnar på.
Ja, men hej.
Välkomna.
Alltså, idag så ska vi prata om ensamhet.
Ja, vi ska prata om ensamhet. Det är ett ämne jag har velat prata om i några veckor här nu.
Mm.
Men jag har inte riktigt tagit mig an det.
Nej.
För det har känts lite svårt.
Det är känsligt.
Mm.
Och nu väljer du att du ska göra det nu, liksom lite senare i podden ska du göra det, och då är det också så 2 dagar innan mens.
Ja, precis. PMSen är, den är här nu. Och det var ju någon av er som lyssnar som sa till mig att varannan mens så är det att man blir arg, och varannan mens så blir man ledsen beroende på vilken av ens äggstock det är.
Aha,
att det var okay. Något så här, ibland är man arg, ibland är man ledsen. Man fattar ju inte varför.
Nej.
Men nu är det den ledsna. Äggstocken som ovulate, eller vad fan det heter.
Oh my god.
Så att, yeah. We're here.
Ah, okay.
We're doing our best.
Ja, men 100%. Men innan det måste jag bara ta upp med dig. Jag har nämligen fått ett riktigt sjukt mejl.
Oj.
Nej, men alltså, okej. Hej Ami, jag hör av mig från SVT och opinionsprogrammet Veckans snackisar.
Okej.
Alltså så här, vi har ju pratat om Veckans snackisar tidigare här i podden.
Mm.
Då handlade det om feminism när Gudrun Schyman debatterade mot någon ung svensk representant, liksom
talespersonen där.
SD-tjej.
Som, alltså hon är också deras YouTube-kanal Gary, den här SD-YouTube-kanalen.
Mm. En SD-influencer. Och att liksom, det här programmet Veckans snackisar har ju fortsatt att gå.
Det är det lades sorts inte ner efter vi sa det.
Det blev inte cancelled. Det är ju någon sorts, liksom, jag tror att det är så 8 minuter format där man lyfter en egentligen extremt invecklad, svår, avancerad och viktig politisk fråga eller en samhällsfråga, och ställer 2 personer som tycker inte samma mot varann och bara liksom diskuterar det på ganska löjlig nivå.
Ja.
Det är ju typ det programmet är.
Ja.
Ja, hallå, det är inte så att jag inte är familiar med formatet debatt. Men det jag menar är bara...
Både lätt och deltagit genom åren.
Exakt. Ja. Absolut. Och har även åsikter om.
Mm. Och skapat.
Det är väl alltså, det är 360.
Mm, 100%.
Det som jag tycker att är problematiskt med Veckans snackisar på SVT är ju att det är fördummande.
Mm.
Det är ett fördummande, lite dumt format med en programledare som inte liksom ger, och man kan inte prata om de här frågorna på det här förenklande, liksom polariserande sättet. Eller kan och kan. Det kan, obviously kan man.
Ja,
men
de gör ju det.
Jag tycker inte att man ska.
Nej, jag fattar.
Jag tycker inte det.
Nej, och du tycker inte att public service. Ah, okay.
Ja, men senast jag kollade min lönecheck, lol, så var jag tydligen inte programchef på public service. Jag får inte bestämma. Eller liksom på SVT. Så
fortfarande inte.
Nej, men jag tycker att det är sorgligt när man ska göra innehåll för ungdomar, att man tror att de är i huvudet, alltså de är smartare än oss. Nej, men alltså de är inte dumma i huvudet. De kommer inte kolla på det här. Alltså snackisar, är det ett ord?
Men skit samma, vad har de skrivit till dig?
Ja, men gud, nu har de skrivit till mig.
Ja,
så de fattar de inte. Jag är ju emot.
Vill du ta över programmet? Kommer du axlar du
dem? Alltså jag skulle aldrig, det skulle aldrig kunna ske under namnet Veckans snackisar.
Förstår.
För i så fall är det här topic, och nu är det väl någon annan yngre person som känner, men fattar inte du att du är precis lika pinsam?
Slay.
Men trots att vi då försökte vara anti-veckans snackis, alltså vill, så det skiter väl de i. De, så pass mycket att de ska ändå ha med mig.
Du ska med, gumman.
Vi ser in på ämnen för veckans avsnitt. Ja, jag förstår inte riktigt. Och sonderar terrängen för en debatt slash diskussion gällande incidenten som tog plats i lördags på Kulturhuset Stadsteatern.
Ah, okej, vi är tillbaka 2014.
Ja.
Ja, vi är det. Alltså, ska vi
berätta
det ska komma tillbaka?
Vad hände på Stadsteatern, på Kulturhuset i, alltså, vad är det de refererar till?
Det är ju Kulturnatten.
Mm.
Och på Kulturhuset så har man då olika debatter och diskussioner gällande tidigare, det är mycket meta nu, gällande tidigare debatter och diskussioner som har skett i det rummet på den platsen. Och för att diskutera då allt kring Tintin bland annat, kommer ni ihåg när Tintin skulle Tintin i Kongo ska flytta tillsammans med de andra Tintinböckerna från barnavdelningen till vuxenavdelningen på Kulturhuset. Det här ledde ju till alltså, helt stora skandaler.
Och anledningen, alltså de hade ju en konstnärlig ledare då som ansåg att språket i boken, Tintin i Kongo, superkolonial bok, där man väl förmodligen säger N-ordet och ritar upp svarta människor som en apa typ, och de bär runt på de vita kolonial, liksom. Eller det är inte kolonial, det är väl bara vita personer egentligen, men, ja, men det är
nej, det är Tintin.
En väldigt rasistisk nidbild, whatever. Och då tyckte den konstnärliga ledaren då att
Berangmir,
vi får ha kvar den här boken, men vi ska inte ha den helt okommenterat för barn att läsa. You know? Precis som det är, du vet, när du kollar på Disney-filmer nu för tiden, då är det de äldre Disney-filmerna, då är det en disclaimer som kommer säga this is gonna contain racial slurs. It's gonna be racist. Now, it's gonna be racist show now for the kids. Alltså du vet, vissa delar klipps faktiskt. Men, så, ja. Men ja, det var en jävligt stor diskussion då.
Och det här ska då upplivas och diskuteras med bland annat då akademikern, statsvetaren, demokratiagenten Barakat Gebrehavariat.
Och det här samtalet leds ut av eller skribenten, jag vet inte om hon är journalist i grunden, men skribenten och dramaturgen och konstnären Stina Oskarsson. Och då ska det ha kommit frågor från publiken där folk vid upprepade tillfällen sa N-ordet. Både då en typ man of color tydligen och någon annan person som bara N-ordet, na.
Vi måste väl kunna använda oss av ordet. Ja, men det måste väl vara så här refererat till, antar jag.
Ja, precis. Och efterföljande så har ju, alltså det slutade med att det blev tumult. Barakat lämnar rummet, vakter rusar in. Alltså samtalet kunde inte fortgå för Barakat var så, snälla, jag vill inte höra det ordet. Men vi var inte där, eller
hur? Vi var inte det.
Det har blivit en diskussion nu. Stina Oskarsson anser att man inte, det är inte en mänsklig rättighet att slippa höra vissa ord. Och att det viktiga är samtalet. Och Barakat anser att det är 2024.
Drop it.
Sluta säga en ordet, like, come on now. Och det är en diskussion. Så det var det som hände. Och då tillbaka till mitt mejl. Såg att du är en av dem som har reagerat gällande det här på
reagerat.
Instagram och undrar om du kan tänka dig att prata vidare om det här över telefon nu under dagen. Alltså varför skulle jag vilja prata telefon med någon egentligen? Jag har ju telefonskräck. Men också typ så här,
om N-ordet.
Med N-ordet. Alltså varför ska jag säga någonting om det? Om någon ska vara med i det här veckans snackisar som är liksom ett program som inte borde finnas, så är det väl i så fall till exempel Barakat och Stina. Bara en tanke. Varför ska jag? Jag var inte där.
Men Ami, du är ju en aktivist för alltid. Du är ju liksom, det är du och jag
säg
som har...
Säg vad du tycker och högt så alla kan höra, låna megafon. Det var så länge sedan jag pratade med megafon.
Men vet du vad, jag tror faktiskt att vi behöver lägga in vårt gamla intro nu.
Nej, fan, gör inte det! Nej!
Raseriet Ami.
Ja.
Ska du säga ja eller inte?
Jag kommer absolut inte säga ja.
Ska du skicka vidare frågan till mig?
Jag kommer skicka vidare frågan till dig. Jag kommer skicka den till Asia, till Ayan och till lite andra liksom black folks.
Förstår.
Och se om det är någon som vill kasta sig själv till vargarna. Men det kommer inte vara jag. En sak kan jag säga. Jag tror att det kan finnas någonting att hämta i att lyssna på en person som Stina Oskarsson när det kommer till hennes syn på samtalet. Alltså utan att du kanske inte kommer, man kanske inte, men så här, du kommer inte hålla, jag kommer inte hålla med henne.
Nej.
I sak. Hon röstade på SD i valet för att typ skapa lite rör om i grytan. Alltså det här är inte, det här är ett typ av personlighet, vissa personlighetsdrag som jag inte klarar av och tycker inte lika i sak. Men hennes söndagsintervju för 4 år sedan är ett långt resonemang om exakt det som utspelade sig, som liksom kom att utspela sig 4 år senare på Kulturnatten, på Kulturhuset, i den här diskussionen om N-ordet. Det har att göra med hennes syn på samtalet och på ord. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att en skribent säger sig inte skriva under på att orden har den makten. Mm. När du jobbar med ord, att helt plötsligt tycka att vissa ord, att de inte skulle kunna vara så laddade som vi menar att det här ordet till exempel då är. Mm. Det, så mycket kan jag säga. Och det kan väl veckans snackis att klippa ut och lägga in i avsnittet.
Slay.
Vi är sponsrade av Pluto TV. Det här är ju en gratis streamingtjänst. Ja, du hörde rätt. Det är gratis. Det är gratis. Alla älskar gratis. Men det är ju inte bara det.
Nej, alltså Pluto TV är hemmet för reality. Mm. Med ständigt uppdaterat och nytt innehåll. Mm. Det är ju någonting som jag älskar.
Ja, men en annan sak som jag älskar, vet du vad det är? Pluto TV är väldigt lätt att använda. För man behöver liksom inte hålla på att registrera sig. Och du måste ju, du tittar ju på en kvinna som alltså varje vecka håller på att lyckas logga ut och in ur alla mina
sim.
Och du vet, och sen bara, vad är jag för läsnord? Du måste ändra på alla plattformar.
Hur många enheter?
Nej, men det är så, hur många enheter har jag druckit? Eller
nej, men den håller ju på att se till att man är inloggad på för många
ja,
enheter.
Ja, ja, gud.
Så man har loggat in där och man har loggat in där och man har loggat in här. Alltså, och varje gång har det varit en process av att vad är läsnord? Jag måste byta.
Nej, men det är ju, den här stressen är ju på riktigt. Allt det där så slipper man ju med Pluto TV. Och Paradise säsong 2 finns exklusivt på Pluto TV. Och vi måste prata lite om Paradise.
Ja, det måste vi verkligen göra.
Alltså när jag tittar på det, då tänker jag alltid så, vem hade jag varit? Vem hade jag varit i huset, i villan?
Skulle du vara ärlig?
Vet du vad, jag skulle sitta där och bara lyssna. Det finns ingenting som jag...
Varför ska du
jag...
så här? Kan du...
Ja, jag skulle säga så här. Det finns ingenting jag har sagt här inne som jag inte kan säga till folks ansikte, förstår du? Testa mig, jag bryr mig inte. Jag vet vem jag är, jag vet varför jag har kommit in i det här huset. Jag är här för att spela spelet. Jag är inte här för att skaffa vänner. Alla ni falska fitt. Alltså förstår
du? Ja, du är den?
Ja. Vad hade du sagt?
Nej, jag tror att jag hade varit, alltså jag tror att jag hade varit orm.
Ormi.
Ja, för att jag tänker så här, med den där attityden, men då åker du snabbt.
Hej då.
Alltså jag tror att jag är så här, nej men gud, det har jag absolut inte sagt, alltså om jag blir konfronterad.
Alltså,
jag tror faktiskt att i spelet hade jag ljugit. Ja.
Hörrni. Ladda ner Pluto TV-appen, streama gratis på din smart TV, på din mobil, på din surfplatta, på din padda. Tusen tack till Pluto TV.
Ja, men jag skulle vilja prata om ensamhet. Jag såg på Instagram för några veckor sedan en trailer om den här dokumentären som heter Vänner sökes, som SVT la upp i SVT-avsnittet.
Ja, men alltså,
speciellt.
Mm, det är vi mot public service. Det är vi och SD mot public service.
Ja, vi är verkligen tillbaka på ruta 1. Det var inte så här det började.
Om vi var Stina Oskarsson, då skulle vi kanske faktiskt rösta fram SD för att vi tycker det här är så pass viktigt.
Ja, okej. Okay.
Yeah. Ja, men nu är vi ju inte så, det. Vi är ju inte det.
Nej, vi är inte det.
I alla fall vad jag kan se.
Du vet inte vad jag skriver på min röstblankett. Valsedel heter det på svenska. Så här, det bara dök upp en trailer.
Jag var ju under skoltiden väldigt utsatt för kränkningar och mobbning. Det ledde ju till mycket konsekvenser av liksom varför jag är den jag är idag. Jag har ju missat hela ungdomstiden till exempel med alla de här festerna, alla de här man umgås med, allting, allt bus man gör i tonåren. Det missade jag för att jag liksom hade inget. Jag har alltid hört att jag är värdelös och att jag liksom är ful och att jag liksom inte är värd att få någon vän och liksom hört det liksom inpräntat i mitt huvud liksom i många, många år liksom av andra. Och sen har det liksom blivit så att jag själv säger det till mig själv också. Sen finns det ju också positiva delar av situationen. Och det är ju bland annat att jag är mer självsäker på vem jag är. Jag reflekterar jättemycket om situationer och liksom, jag har liksom lärt känna mig själv.
Men det är svårt att leva som introvert i ett extrovert samhälle.
Och då kände jag, det här behöver jag se. För att jag... den här dokumentären kom i höstas och då vill inte jag se den. För att du vet hur jag är, att jag blir så här, okej, jag registrerar att det här finns och sen så kan jag vara lite så här i min hjärna, jag ska se den, men jag klarar inte av i mitt state of mind att se den just nu. För jag känner bara så här, att se de här personerna sitta liksom ensamma framför en kamera och prata om att de inte har några vänner är liksom så själa, alltså det sliter den i själen på något sätt. Och vi har ju fått så många frågor om vänskap och sådana saker genom åren. Och vi har alltid tyckt att det är så himla svårt att svara på.
Vi har inte varit rätt personer att svara på de frågorna, tror jag faktiskt.
Jag tror inte heller att vi har varit det.
Till viss del i alla fall, nej.
Nej, men alltså, jag har alltid haft kompisar.
Men man har ju upplevt känslan av ensamhet. Men jo, vi har precis. Haft vänner.
Jag har alltid haft vänner, du har också alltid haft vänner. Yeah. Sen kan man ju känna sig ensam, men det är ju inte samma sak som att inte ha en vän.
Nej, men snälla, vi har inte erfarenheterna alls.
Nej.
Nej.
Och så satt jag och tittade på den och sen så ringde Sinabo. Och vi håller på och diskuterar hur vi ska göra med min kära far, eran farbror, som kommer till Sverige den här veckan. Han har varit i Gambia några månader. För att han har ju sen han blev blind blivit väldigt isolerad. Och nu, alltså nu kommer PMSen. Alltså, och de riktiga känslorna såklart. Men han är, har ju varit som vi. Eller liksom så. Alltid haft massa kompisar. Men när man när han hamnade i sin blindhet så blir han väldigt isolerad. Han kan inte bara gå till de här olika mötesplatserna som Gambians faktiskt har i Sverige.
Mm.
I Sverige så, eller i Stockholm så har ändå Gambians på något sätt lyckats skapa små områden eller små mötesplatser där som man kan komma till och bara hänga med de som är där för att vara in your community. Och det var det jag liksom satt och tänkte och kände att så här, shit, de här människorna, när jag tittar på dokumentären, de har ju inga naturliga mötespunkter för vi har liksom skalat bort det i Sverige.
Mm.
Vi har inte de här att man bara umgås med sin granne eller att man umgås med de som bor i ens närområde. Alltså så här, på samma sätt som du verkligen umgås med människor som du bor bredvid eller bor under i samma compound liksom som i typ Gambia.
Mm.
Man är inte ensam på samma sätt. Liksom. Och så satt jag och Sinabo och diskuterade då, så här, hur ska vi göra då för att han inte ska vara eller bli ensam nu när han inte aktivt kan ta sig till de här platserna utan är beroende av att vi ska ta honom dit.
Mm.
Eller ringa färdtjänst och du vet, i Sverige. Alltså, det är också svårt att få färdtjänst och få såna här hjälp som man tänker alltid ska vara tillgänglig till alla. Liksom. Och då i det här samtalet så sa jag så här, men gud, alltså jag sitter ju och tittar på den här dokumentären just nu.
Mm.
Och det är så jäkla sant. Alltså så här, för vi har haft en sån liten så här rädsla att han ska bli isolerad. Och att redan vara en person som har blivit utsatt för kanske fel ord, men har råkat ut för den stora olyckan att bli blind. Alltså det, och all den depression det kommer med. Alltså man får inte bli isolerad. Mm. Liksom. Det kan ju verkligen göra allting värre liksom. Samtidigt som det är så svårt att veta hur man ska göra när vi alla kommer från ett samhälle som är så himla individualistiskt. Och då sa Sinabo så här, shit, vad intressant att titta på den där filmen och att vi snackar om det här just nu. Du måste titta på The Swedish Theory of Love.
Living alone is not unusual in Sweden. Almost half of us live by ourselves. The highest rate in the world.
Var finns dottern någonstans?
De har inte sett på 30 år.
Hur kommer det sig att en person har varit 2 år i lägenheten död?
Independence strips you of the abilities of socializing.
I think that something went wrong in Sweden. Here, you're always among other people.
I see a continuously growth in single female who will require sperm because they want to be pregnant.
Det var just barnen som jag längtade efter, inte att ha ett förhållande.
Svenskarna älskar kort svar. Mår du bra? Bra. Så. Det räcker. Kort. Punkt slut.
Som är en dokumentärfilm som finns på massa olika streamingtjänster, men bland annat på HBO Max nu. Där kan man se en gratis om man har ett sånt konto i alla fall. Men den finns det på YouTube och SF Anytime. Alltså den finns lite överallt. Som gjort av Erik Gandini. Som är ju svensk-italienare. Och jag hade inte sett den heller.
Mm.
För det är liksom samma grej där. Att när den kom för liksom flera år sedan var jag så här, jag orkar inte tänka på att jag bor i ett land som har en konstig relation till kärlek. Jag orkar liksom inte gå in i den världen. Att tänka att så här, vi är så störda här uppe i norr i vårt land att vi liksom på olika sätt har liksom en konstig relation till community, en konstig relation till kärlek, en konstig relation till omtanke.
Men är det för att du inte vill reflektera kring hur du själv kanske då är formad in i det, eller är det att du bara tycker att det är sorgligt att Sverige har sådana här tendenser? Eller?
Jag vill ju i min själ inte bo på en plats som är som Sverige är.
Mm.
Och jag har genom mitt liv många gånger tyckt att det är så tråkigt att ens enda liv som man lever ska vara på en plats som har svårt med kärlek. Alltså, och svårt med omtanke. Mm. Alltså, jag upplever Sverige som väldigt kallt.
Mm.
Och samtidigt som jag själv är svensk och har också strugglat med det i relation till både släktingar och vänner från andra länder eller när man har bott utomlands, att man säger shit, jag är verkligen skolad i den här kulturen. Alltså så här, att man liksom tar aktivt avstånd från människor som man kanske egentligen skulle vilja umgås med mer, för att man liksom tänker på att den ska få sitt space, eller att man när man är i sina deppigare perioder under vintern eller sådär, att man bara vill vara hemma eller så här, inte vågar höra av sig till folk eller inte orkar höra av sig till folk för att liksom man ska inte tränga sig på det ena och det andra.
Alltså vi var ju nu i Marseille och då 2 dagar i rad så hamnade vi i jätteroliga, alltså hjärtliga samtal med främlingar. Och det var liksom personer som approachade oss. Liksom först var det någon person vid frukosten, hotellfrukosten, som bara började liksom, som faktiskt började sjunga för Oliver som fyllde år, för att han bara såg att han fyllde år och så kunde han lite svenska. Ja, men så.
För du hade satt på honom som birthday krona.
Han hade på sig birthday kronan och sen på en bar en man. Och då pratade vi om det, att vi såg oss själva utifrån, att vi fick 2 jättegenuina fina möten. Men hade det varit upp till oss hade det aldrig hänt.
Exakt.
För att vi är så här. Allt det här som man själv bara, usch, det är så hemskt och det är så tråkigt och instängt. Ute i världen så märker man att that's me.
Yeah.
Och det är en...
Men det är ju jag också.
Ja, alltså vi sa knappt hej till de här andra personerna. Och de tyckte det var helt självklart att vi skulle prata. Och
både sång och samtal.
Ja, och den ena var på en bar och då visade det sig att de hade också typ en lite språkklubb där, typ att de ses och pratar olika språk och typ testar. Och de sa det, de bara, but yeah, it's our thing, we talk to people, that's our thing. Jag bara, det är din grej, att du gillar att prata med människor, och min grej är att jag typ håller min handväska lite hårdare för att när du började prata med mig nu, för att jag trodde att du var en galning som skulle ta den.
Ja.
Förlåt, jag är inte alltid så, men jag är också så.
Ja, men det är jättespeciellt. Vad kände du när du fick syn på det då?
Jag blev bara så himla glad att vi hade de här, att vi fick de här mötena. Alltså det var det var jättespeciella, framförallt den ena var en jättespeciell person. Det var som en liten värld som bara öppnades på glänt och vi fick titta in i den med den här människan. Och sen gick vi och that was it. Och vi snackade om det liksom, att våga mer, påminna sig, våga mer. Men det är klart att man är formad av det landet och det klimatet som vi har levt i runt 30 år.
Ja, exakt, cirka. Det som var så speciellt i den här The Swedish Theory of Love var att jag typ för första gången, alltså, det hade man ju lärt sig om man hade tittat på dokumentären när den kom. Men att liksom Erik Gandini djupdyker ju i varför Sverige är som där när det kommer till de här frågorna. Och spårar det till liksom socialdemokratin på 70-talet Och att det från början kommer från ett jämställdhetstänk. Att man jobbade för framtidens familj. Och att framtidens familj så skulle alla vara individer. Och att liksom, det handlar ju om att kvinnan inte ska vara bunden till hemmet. Och kvinnan ska inte vara bunden till att bara ta hand om sina barn och sen ta hand om sina äldre. Utan kunna leva ett eget liv och finnas till för sig själv.
Everything was great in Sweden. People had comfortable lives. The highest standard of living. Progress. Modern thinking. Trust in our leaders. Then the time came to take another step forward and free ourselves from old-fashioned, outdated family structures that still ruled the way we lived together, made us dependent on each other. The idea was deeply rooted in the most Swedish of all values, independence. In the winter of 1972, a group of politicians had a revolutionary vision for the future, an idea that if implemented would make life better for us all. Time had come to free women from men, free the elderly from their children, free teenagers from their parents. A manifesto was written, the family of the future.
Ett förändrat samhälle som modell för en tillvaro där varje människa kan utvecklas självständigt. Där alla vuxna är ekonomiskt oberoende av anhöriga.
Principen är självklar. Varje människa ska behandlas som en självständig individ och inte som ett bihang till en försörjare. Det gäller att skapa ekonomiska och sociala villkor som gör en oberoende som individ. Oberoende som individ.
Och utifrån det här så formas liksom våran politik som gör att vi får daghem, som gör att vi får en större liksom äldrevård och som gör att liksom som institutionaliserar sånt som tidigare och i andra kulturer är något mellanmänskligt som pågår. Och som feminist så skulle jag ju aldrig vilja ge upp de privilegierna som vi har fått genom den här politiken. Alltså jag tycker att det är fantastiskt att vi kommer från det här landet som har allt det här. Människor har inte alls det här. Och när jag tittar på våran kusin i Gambia till exempel, som på många sätt är väldigt lik oss. Alltså hon jobbar också inom radio, hon är intresserad av populärkultur och liksom så. Men hon är ju liksom bo med sin mamma, ta hand om alla sina barn, ta hand om sina liksom syskons barn, ta hand om sina föräldrar och liksom tjänar typ inga pengar. Mm. Men hon är ju fast i det där på något sätt. Och jag tänker ju inte att hon är fri. Mm. Hon är ju inte fri. Och jag tänker inte att hon har inte valt det där själv. Och vi vet ju inte vad hon hade valt om hon hade varit i Sverige. Och jag tror att jag också på något sätt typ har romantiserat. Alltså jag romantiserar community på ett sätt. Samtidigt som jag, när jag ser den här dokumentären, tänker på att det här är det de inte får. Mm. Så jag menar.
Och ja, vänta, det här är det som inte drabbar dem då, ensamheten?
Både och. Alltså de drabbas inte av ensamhet, men hennes liv, Horaja till exempel, då, består av att till 100% vara försörjare och ta hand om sin mamma, sin pappa, sina syskonbarn och sina barn och sina bröder.
Och att inte få bestämma över sitt eget livsöde.
Ja.
Till följd av hemmets krav liksom.
Ja.
Eller hemmets behov.
Ja, och liksom och kulturen. Mm. Och det är bara så intressant att tänka att man kommer från två egentligen extremer. För det dokumentären är inne på är att det där var en jättebra tanke, men att vi i Sverige tog det för långt. Att vi på vägen mot ett individualistiskt samhälle tappade att vi människor emellan behöver varandra.
Mm.
De hade ett exempel på den här mannen i Bagarmossen, som ju, vilket också blir så helt sjukt när man tittar på det. Man bara, det här är mitt torg, ni står på och filmar.
Mm.
Den där lägenheten som ni filmar, alltså jag har varit på fest i samma hus när jag var tonåring, visserligen, men liksom, jag känner folk som har bott där.
Det blev väldigt verkligt för dig.
Ja, och i det huset så hade en man, var en man som hade gått bort. Mm. Och efter liksom lång tid så började grannar reagera på att det luktade.
Mm.
Och då hade han legat död där väldigt länge. Då var ingen som saknade honom, ingen som hade koll på honom. Liksom.
Det är lite lukt som sprider sig, men ja, det är bara lukt. Men det är ingen som går djupare än det. Alltså, det är ingen som tänker att det är någon som kanske har avslutat sitt liv bakom den här dörren som är bredvid, precis bredvid min dörr. Jag vet inte själv varför det hände.
Jag uppfattar att ensamheten har ökat också utifrån krasst antal ärenden som vi får in. Så är det flera fall där människor har legat länge avlidna i bostäder än vad det var kanske bara 10 år sedan. Vi ska ju klara oss själva. Vi är ju inte längre än i gruppen. Vi är inte längre än i den där jättestora familjen. Utan vi bor ju själva bakom vår stängda dörr. Och vem ska jag då be om hjälp? Vi blir förblindade av det här oberoendet. För vad spelar det för roll om jag har 1 miljon på banken om jag inte är glad ändå?
Och det är så himla bisarrt att vara från 2 extremer. Och tänka också på att politik kan både hjälpa och hjälpa så himla mycket. Och jag vet liksom inte hur man ska gå tillväga i att göra det, alltså typ så här, praktiskt möjligt för min far att ha ett socialt liv. För jag vet att han behöver andra människor som ska få göra det möjligt för honom. Samtidigt som man själv har så jävla mycket att göra och inte, det kommer inte naturligt att ta honom till de här olika platserna som han behöver vara på för att han ska må bra. Förstår du?
Vad skulle du säga att det är? Vad är hindren?
Och det är det jag tror jag håller på att komma fram till, att hindren är kulturella och hindren är intellektuella. Att jag liksom tänker, jag tänker bra, då är det färdtjänsten som ska bokas och då är det färdtjänsten som han ska ringa till och i allt det här så kan ju jag bara egentligen åka med honom.
Mm.
Dumpa honom hos hans vänner. Eller hans vänner kan komma och hämta honom.
Mm.
Men i Sverige så är det för mycket begärt typ. Han vågar inte fråga det. Jag vågar inte riktigt erbjuda det. Hans kompisar kommer inte på det.
Mm.
Och då får man en människa som blir isolerad. Som blir ju så här, alltså det är raka vägen till depression. När det egentligen hade varit så jävla naturligt att bara typ så för honom annars att gå ner på hörnet och sätta sig med de gubbarna eller tanterna som sitter där och dricker te typ. Alltså så här, vi har liksom institutionaliserat bort de naturliga mötena, de naturliga sätten att ta hand om varandra. Och jag kan typ inte komma över hur extremt sorgligt jag tycker det är när det drabbar ens egna familj. Och det är så sjukt att tänka typ så här, att man är en del av det.
Mm.
Hur mycket man än bara pekar på Sverige. Så bara, men jag är likadan. Och när jag såg de här dokumentärerna så tänkte jag så här, shit, de här första människorna i liksom Vänner sökes, de har inga vänner.
Mm.
Och de är ensamma därför. Men till och med personer som har vänner, som har familj, blir ensamma här. För att vi har så svårt att få ihop community.
Mm.
Och jag och Zainabo började diskutera hur vi ska göra det. Hon har liksom pratat med en psykolog eller en terapeut om så här, hur ska man göra det här? Alltså vi behöver gå så många varv.
Mm.
Okej, ska vi liksom göra ett schema av kusinerna och döttrarna emellan så att det inte blir liksom, någon blir överväldigad? Ska vi göra det här? Och, liksom, och i allt det här så bara tänker jag bara på Horaja också. Vår kusin är gamla. Som är så här, hon har levt det här livet sen hon, alltså forever.
Ja, hela hennes liv.
Hela hennes liv. Hon är ju i våran ålder. Jag tror hon är född 88 kanske.
Mm.
Alltså man bara, every day så lever hon hela sitt liv för andra människor.
Mm.
Och här sitter jag och bara, kanske ska det vara bra att skriva ett schema med Sinabo och Natto.
Mm.
Och bara, för att han inte ska bli isolerad. Liksom.
Mm.
Och då känner jag mig så här, shit. Alltså jag typ skäms inför mig själv. Att så här, om hon hade vetat det. Alltså vilken flipp det också är. Jag känner mig så här, typ grovt emotionellt skadad typ. Att det inte kommer naturligt.
Att konstatera att ensamhet är så pass utbrett och att det är så pass skadligt är ju en sak. Och att konstatera hur du är en del av pusslet som är ditt land och din kultur, den, en av dina två, är det liksom en sak. Men jag tycker typ att det finns ju också någonting mer till, det finns ju någonting mer till den här historien som också, utan att ta ifrån dig någonting av dina insikter.
För, nej, men jag lyfter ju det här för att jag vill höra vad du tänker om det.
Ja, ja, precis. Och jag menar, dina insikter är ju jättevärdefulla. För att förhoppningsvis så leder de ju till att du bryter vissa mönster som du kanske egentligen intellektuellt har vetat om, men du såg de här filmerna som väckte ditt känsloregister och påminner dig om verkligheten där vi vet att folk som vi har så nära oss också är ensamma.
Mm.
Eller till och med hittar tillbaka till stunder när det är man själv som har känt ensamheten.
Mm.
Och att känna på det lite grann.
Mm.
Och sen att då tänka att någon annan lever i det här. Alltså här är någon annans standard. Att det här är vanligare än, än motsatsen. Ja, det är som du säger, det river i en.
Mm.
Men att någonstans, jag tänker liksom så här, din relation till din pappa och varför du inte känner att du liksom kanske ska ta på dig ett fullt ansvar. Nu sa du ju inte fullt, du pratar ju om Natto, du pratar om Sinabo, liksom din lilla syster, din kusin, liksom så här. Men ändå att ta på dig ett ansvar för att förebygga din pappas depression eller kanske hjälpa honom ur depressionen han kanske redan är i, och liksom ta väldigt mycket ansvar över din förälder.
Ja, precis, det är ju det.
Alltså, nu är jag ju då också en produkt av det här.
Exakt.
Och jag har också, det finns också absolut människor i min närhet som lider eller har lidit mycket av ensamhet, och så att jag är inte heller, alltså, jag borde också reflektera mer som du gör. Samtidigt som det också finns någonting i att som barn till en förälder där man tidigare i livet också har tagit mycket ansvar på grund av olika omständigheter som leder till att man rent emotionellt tar mycket ansvar.
Yeah.
Så är det också någonstans, jag menar, tidigare i ditt liv kanske du har reflekterat mer över, och det har du pratat om här också, liksom att du har reflekterat mer över hur kan jag ta hand om mig själv bättre? Hur kan jag hjälpa mig själv från att vara en people pleaser? Hur kan jag hjälpa mig själv från att vara kanske medberoende? Vi har pratat mycket om beroende i podden. Liksom, vad det händer, alltså så, olika roller i familjen. Och jag på ett sätt är det en naturlig gång att du kanske har, man har kanske sina 20-something till att vara väldigt mycket introspekt och att liksom, vem är jag? Hur ska jag frigöra mig från det här och det här? Och hur ska jag bli den jag vill, vuxna kvinna jag vill vara? Nu är du en vuxen kvinna. Ju äldre vi blir så kommer vi ta mer ansvar, till exempel då för äldre. Och det här är en del av det. Men samtidigt så är det, alltså, så någonstans är det liksom, om du tidigare hade ett behov av att mer introspekt och så, nu öppnar du upp mer. Okej. Det här börjar komma närmare och närmare mig. Att jag behöver ta hand om min pappa. Jag tycker inte att du ska känna att du är empatistörd.
Nej.
För att du har haft perioder i ditt liv när du har varit tvungen att fokusera mycket mer på dig själv. Våra föräldrar är bara människor. Och att i vuxen ålder att börja på olika sätt hantera hur man är en liksom produkt av föräldrarna. Och kanske innefattar ett avståndstagande på ett sätt. Alltså, du har ju alltid haft en nära relation med din pappa. Men liksom så. Jag tycker inte att du ska säga att du själv är empatistörd.
Nej.
Du är inte det. Du känner jättestarkt.
Mm.
Utan liksom, absolut. Att inte vilja vara en del av att institutioner ska ta över allt det här kärleksfulla.
Mm.
Det är ju jätte... Alltså det är ju värdet i dina insikter.
Mm.
Det är inte för sent.
Jag undrar bara var balansen är.
Mm.
Alltså så här, jag tänker typ på så här, hur man hittar balans. Alltså så här, för att han i allt det här så är just i det här fallet pappa Joe, så är ju han också en väldigt individualistisk person. Han vill ju inte heller alltid ta emot den här hjälpen. Han vill ju klara sig själv. Han vill ju, han har alltid varit en very liksom...
Han kräver ju mycket frihet.
Ja.
Mycket överseende för vem han är.
Ja, men exakt. Mm. Men det tar ju ändå inte bort från det här fruktansvärt att han blir blind.
Nej.
Alltså, och då kan man också bli så här, om den totala olyckan är framme liksom.
Mm.
Och dessutom drabbar en person som kan liksom fly liksom around som var, i vars natur är att liksom, vars egna liksom drivkraft är att så här, ta sig runt, vara independent.
Ja.
Det blir också så himla högre fall att sitta i en lägenhet och vara blind i Sverige.
Mm. Jag tror att ett svar kan ligga liksom i, alltså just mötet.
Mm.
Alltså det här samtalet.
Mm.
Att om du blir för praktisk så finns det en risk att din pappa upplever dig som kall.
Mm.
Vadå, är jag bara något jävla paket som ska levereras liksom fram och tillbaka?
Ja, precis.
Så. Och det är han inte. Han är din pappa. Mm. Han har 5 barn. Alltså han har varit med om så mycket. Och han har sett så mycket.
Mm.
Och nu... har han en framtid där han inte kommer att se.
Ja, det är så jävla sorgligt. Alltså. Jag kan inte förstå att han är. Vilken jävla skräck.
Mm.
Tänk dig själv.
Nej.
Alltså, fy fan.
Nej, jag har jättesvårt att... jag tror jag inbillar mig att han typ har alltid varit... Alltså, förstår du?
Ja.
Men han är ju som du och jag. Och att man skulle förlora det sinnet att se... allt vackra och...
Det är så sorgligt.
Mm. Du har ju jättemycket empati för din pappa. Du har jättemycket kärlek för honom. Och du är jätteledsen att han är med om det här.
Ja.
Och i förlängningen, familjen.
Mm.
Att ni är med om det här.
Ja.
Och om, liksom, om du har det samtalet med din pappa... och att han får prata med dig, så tror jag att de här praktiska sakerna kan man också lösa.
Mm.
Och om man har ett schema, det är väl jättebra. Mm. Du kommer inte göra bara det, för nej. Då kanske det känns kallt.
Ja, exakt.
Och liksom bara slussa runt. Men om man har de här samtalen och det här riktiga mötet med din pappa och kanske våga ha typ ett samtal som du inte ens trodde du kunde ha med din pappa. Du vet, ibland har man de här riktiga samtalen med sin förälder och bara, gud, där är du. Den här människan, du är inte bara pappa till mig, utan människan.
Yeah.
Liksom om du ökar på allting.
Mm.
Det finns ju en bok som handlar om barnuppfostran som heter 5 gånger kärlek.
Mm.
Som handlar ju helt enkelt på olika sätt om en tanke om att liksom i barnuppfostran vad som händer när man lägger till 5 gånger kärlek, att med tålamodet, med förståelsen, med whatever.
Aha.
Och liksom om att öka på förståelsen, att försöka snällt tolka kanske, att liksom, och om du ökar på om ni har något sånt där samtal då tror jag ni kommer komma, det kommer liksom hålla länge, alltså så här, ni gör det en gång som en injektion i eran, den kärleken som finns emellan er.
Mm.
Och sen emellan det, okej, åka dit, göra det här, hjälpa till med det där liksom, det där schemat.
Mm.
Kanske också kommer det kännas lättare att ta sig an.
Ja, jag vill ju att det ska kännas naturligt. Och jag tror att det är det som gör att det skaver. Att det känns inte naturligt. Men det kommer ju kanske, vi kommer kanske komma dit. Eller det är ju förhoppningen att vi ska komma dit.
Mm.
Men det är speciellt att tänka att så här, personer som... Jag vet att det inte är främlingar.
Mm.
Men, och jag vet att det inte heller inte kostar. Och jag vet också att man är från olika kulturer och allt det här. Men det finns någonting som är så här lite beklämmande i att personer som han... som har tagit hand om honom i Gambia har gjort det för att det kommer naturligt.
Mm.
Och man är en granne. Och det kostar inte. Eller liksom, det är min anko, fast för att man har sett varandra sen. Alltså, man var barn och sådär.
Mm.
Men här, hemma här, när man är själv i alltså hans dotter, så ser jag problem.
Mm.
Och jag vet inte om det är att man är offer för sin kultur, alltså från båda hållen. Alltså det blir också så extremt, för det är liksom någonting som också pekas på i den här dokumentären, hur extremt Sverige är, inte bara i liksom oss själva utan i världen. Vi är extrema i Europa. Vi är liksom, det har att göra med att vi är ett protestantiskt land. Mm. Det har att göra med alltså att det är kallt, det har att göra med att det är mörkt, det har att göra med liksom vår politik, det har att göra med så många olika grejer.
Det är en perfect storm för...
Ja, exakt. Mm. Och på en skala så ligger vi liksom jätte långt ut i extremen. I den andra extremen är ju Japan. Alltså på samma del, fast liksom lite längre ifrån Sverige, för att vi är ju inte samma religion. Så. Och det som ligger längst bort, längst bort, det är ju Afrika.
The idea that we should be able to manage our lives on our own, autonomously, that's not a Swedish invention. It's part of a belief in individuality that has been defining life in the whole Western world for some time. But here in Sweden, we've been unusually effective at turning words into reality.
Well, if we go back to my earlier point about the individualist aspect of Nordic society, right? And let's do the last slide, and I'll just illustrate this a little bit for you. Yeah. This is a map of values. It measures along the two axes. The one axis is survival values versus self-expression values. In some ways, you can say that there's real differences between rich and poor countries, right? In the poorer countries, it's more or less obligatory to have your first concern be with basics. Health, shelter, clean water, that sort of thing. In the richer country, you can afford to be concerned with yourself as the most important project in the world, right? Self-realization, your own career, self-fulfillment, and so forth. The other axis measures the difference between values that are focused on the individual as the central unit of society, and more traditional values that place emphasis on family, religion, and nation. Values. See, if you look at the upper, you know, right-hand corner, you'll see one little solitary country up there. You know, extreme, right? Which is Sweden. Society of individuals.
Och då blir man så här, shit, hur, alltså nu ska det här liksom, nu, alltså as we speak, ska han börja åka till flygplatsen.
Mm.
Och imorgon landar han.
Mm.
Och du vet, man får ju alltid en så här känsla typ när man kommer till Gambia, eller när man lämnar Gambia, att man är så här, shit, livet hade kunnat vara så här.
Ja, verkligen.
Så, och jag bara önskar att vissa saker kom mer naturligt, att det inte kostade mig, typ.
Mm.
Men jag tror och jag hoppas att vi kommer kunna bygga någonting som kommer kännas hållbart och kärleksfullt och inte som en task. Liksom. Men det är också intressant att se att saker och ting, alltså att det inte är i en själv, utan det också är skapat från kultur och politik. Och att man liksom är en produkt av sitt samhälle. Och jag menar, jag är väl den första som säger att jag orkar inte höra mer om mellanförskap. Alltså det är det tråkigaste ever.
Men det är klart att,
men det här är ju typ det.
Ja, och det är klart att jag tror att många kan känna igen sig i att ha en familj som på grund av migration slits, alltså att det sliter på olika sätt. på familjemedlemmar och på relationer och på alltså, ja, kulturkrockar som uppstår som leder till att det slits liksom. Och att familjer kanske fortsätter att man liksom hamnar i olika länder och, alltså, det är klart att det gäller även helt svenska familjer,
ja,
men att det är någon typ av splittring liksom, som fortsätter att leva i individer. Och jag menar det här med ensamhet, alltså i och med min separation till exempel har jag ju upplevt verkligen ensamhet på en ny nivå. Och just att så här, alltså som en vuxen kvinna liksom flytta tillbaka till att bo själv på något sätt liksom, som man gjorde när man var mycket yngre. Och sen, alltså de dagarna när min dotter inte är hos mig, att liksom hur man hanterar dem, alltså vem är jag typ, kanske inte vill göra. När man var yngre och bodde själv, då hade man också ett annat liv. Och sen är man liksom en vuxen kvinna och, ja, men, att hitta. Och jag försöker ju alltid förebygga för min ensamhet inför de dagarna när hon inte ska vara där. Och det kan jag ibland känna så här. Jag kan ibland få en typ så här desperat känsla att jag var men gud, att jag typ så här, men gud, ta det lugnt. Du måste väl inte alltid vara med någon människa. Och så här, nej, det är klart, om man få panik av att vara själv bara minsta lilla, kanske det är klart att det är väl bra att kunna leva att vara med dig själv, men att jag 2 år senare, jag är ju fortfarande likadan, jag vill inte vara själv.
Nej.
Jag vill inte vara själv, och att jag också ska hålla på och säga till mig själv så här, men kom igen, du måste inte vara med någon hela tiden. Jo, men det kanske jag visst måste, och det är ju inte ens hela tiden, det är kanske att jag vill då de kvällarna göra någonting. Och sen kommer jag ju ändå gå hem och vara själv en del av dygnet. Men alltså förstå, så då har jag ju sagt jättemycket till mig själv under de här åren att jag måste lära mig det här.
När det egentligen är något annat du naturligt vill.
Ja, men varför måste jag lära mig det? Det måste jag väl inte alls?
Nej.
Och du vet, varje gång som liksom min dotter är när vi är tillsammans och typ min mamma är kanske hos oss för att hon liksom kanske hjälper mig för jag jobbar, det är ju lite sånt där man också måste pussla med när man inte är 2 föräldrar som bor, och då tänker jag alltid gud, det är så himla mysigt när min mamma är här. Eller höstas stambytet och jag var typ lite rädd inför att vi skulle bo ihop, jag bodde hos min mamma i hennes 2 liksom, under en längre period, och jag bara hur kommer det gå, det gick jättebra. För det var jättemysigt att vara människor i ett hem. Liksom, man är 34 eller 36 och inser liksom med sig själv att så här stort är mitt behov av folk. Liksom. Och det är väl bara positivt.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det. Och du råkar ljuga om att du också hade något. Den var så himla bra att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek. Så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla! Mobiloperatören med bra vibrationer.
Nej, men jag tror att vi kommer ha ett sätt i alla fall. Och prova i alla fall. Och se hur det kommer gå. Alltså sen så är det ju som du säger, jag tror man behöver prata med varandra. Alltså man kan inte heller bara ha de här diskussionerna över hans huvud. Alltså det är också helt sjukt liksom. Men jag är så glad att vi i alla fall har varandra. Och att vår familj även här i Sverige, trots att det så finns fastrar och så i Gambia, vi har även farbröder här och han har personer här.
Och jag vet du, ja, han har människor här, och vet du vad jag också tänker på? Att du nämnde ju 2 personer. Men där är det ju igen så att du också behöver påminnas om att det finns väldigt många fler. Du nämnde där själv liksom, men det finns ju ännu fler.
Ja.
Alltså som jag tror kanske också skulle kunna ha, som kanske också har ett liknande behov. Och att bli tillfrågad och få känna sig också behövd. Alltså,
verkligen. Men ja, vet, alltså man måste ju aktivt skapa det typ.
Ja, och vet du om att, vad heter det, Erik, att han flera gånger har så följt din pappa hem?
Nej, vad fint.
Ja, för att då har han stött på honom på torget igen i Bagarmossen där de var och filmade för den här Swedish Theory of Love. Nej, men att han har stött på din pappa där och...
Vad glad jag blev.
Promenerat med honom liksom. Och han och du vet, jag blev förvånad när han nämnde det först, för han var så här, frågade mig bara, hur mår pappa Jao typ? Och jag bara, men gud, just att du ens typ vet vad, ja, men vet att han, vem han är. Och han bara, ja, men jag brukar ju följa honom hem. Och han har aldrig nämnt det. Och då blev jag så här, och det är ju ett tag sedan, han har inte ens varit hemma. Och du vet, så här, då kände jag liksom, ja, men det är klart att du har gjort det.
Exakt.
De här personerna finns ju.
De finns, och när jag såg det där, den där dokumentären, så fick jag också den insikten. Alltså både hur mycket jag saknade Bagis. Alltså trots att jag kände så här, shit, det där, den delen av dokumentären är så jävla mörk. Men det slår också så hårt mot att det skedde just där. För att för mig är Bagis verkligen en plats av community.
Mm.
Och liksom, jag älskar det med den platsen. Men också att den kvinnan som man får följa i dokumentären tar emot till sig och ringer sin kompis.
Mm.
Och det är så jävla gulligt. Så liksom stämmer de träff. Mm. Och hon berättar hur ensam hon känner sig och allt det här. Liksom.
Mm.
Och kompisen är ju bara så, men du har ju inte ens ringt mig och sagt det här. Jag har ju inte ens fått en chans att vara din kompis.
Men jag känner lite som vän till dig. För jag betraktar mig som vän till dig. Okej? Okay? Jag ser mig som att om jag ringer Eva så kommer hon svara. Och kan hon inte svara så ringer hon mig. Men då tänker jag så här. Att det är ju elakt av dig. Att inte ringa mig.
Men så är det egentligen.
Ja, det är lite elakt. För hamnar du i trubbel. Och känner att du behöver min stöttning. Och sen vågar du inte ta telefonen och ringa mig.
Mm.
Då har inte du gett mig chansen.
Nej. Och säga nej, nej, jag vet det.
Nej, och säga nej, det säger jag inte. Men jag har ju inte chansen att hjälpa.
Nej, nej, och det är väl det som jag insett i med det här. Det är inte så, och det är inte så att jag går till och jag är ensam i hela världen. Men man tror att alla har vänner.
Ja, det har du också.
Ja, det vet jag. Nu vet jag det.
Ja.
Känner jag.
Och det tycker jag också så här, sätter fingret på det, att vi går omkring här och tänker att, alltså vi har blivit institutionaliserade, jag tänker att vi alla är individer. Och det går emot vår mänskliga natur, för att vi vill vara med varandra. Trots att vi liksom...
Vill vara i flocken.
Vi var i flocken också. Mm. Men att liksom allt det här som man tänker sig, är man en börda? Jag är det här?
Ja, men verkar jag desperat eller är det pinsamt?
Exakt.
Typ,
och det är exakt det hon säger. Oj, jag är så fånig, säger hon innan hon har övsett till sin kompis. Om man säger, vi är typ mer sammanlänkade än vad vi här också i Sverige på grund av allt vi har lärt oss fattar att vi är.
Mm.
Och jag tror att man behöver komma över den där hurdle typ.
Mm.
Att tänka att vi, alltså bara för att vi är institutionaliserade på ett sätt, så är vi ju inte, alltså att ringa typ Erik och fråga om han kan hjälpa pappa med någonting eller sånt där, det är görbart. Alltså jag behöver inte ringa färdtjänst. Alltså, ens hjärna måste öppna sig för det.
Mm.
Och det får vi göra nu. Det kommer bli en intressant sommar.
Vi får göra lite Gambian style.
Ja, vi får göra lite Gambian style. Take it away.
Det kommer gå bra.
Mm, jag tror också det.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn.
Mm.
Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA.
Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.